In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Hej och välkomna ska ni vara till denna veckans avsnitt av Sportbladets Silly Season podcast. Jag kan redan nu meddela att detta blir den sista Silly-podden för denna säsong. Och att vi knyter ihop den berömda säcken idag, jag och Patrik Sjögren. Jag är ganska nyss hemkommen från England.
Du ser varm ut igen, du har tinat. Dina händer har nästan fått normal färg. Ja, du ser lite bleka ut ändå.
Inte lika röd om kinderna längre, hoppas jag. Hur är det med dig då, Sjögren, så här efter den galna deadline day? Den var lång i alla fall, men jag vet inte om det hände så mycket.
Niklas Holmgren bröl du har när du sätter till det. Det är fan imponerande. Jo, men det är bra. Jag är inte lika bakfull som du efter din avslutning på deadline day. Så att, pigg och på gång.
Härligt, härligt. Och hur många plus får den här deadline day då? Blev du underhållen eller hade du svårt att hålla dig baken?
Ett rungande plus får den. Det är så underkänt det kan bli, tycker jag. Det är väl i alla fall sen jag började jobba med deadline day den tråkigaste, men innehållslösa och minst dramatiska deadline day jag upplevt.
Men det här är ju en trend, om vi ska vara ärliga, med januarifönstret, är det inte det?
Jo, det känns så. Det känns som att klubbarna jobbar lite mer, kanske har lite med FFP också att göra, att du måste jobba lite mer långsiktigt, ta koll på dina finanser. Och det känns dummare och dummare att handla i januari, men vi kan ju inte ge upp januarifönstret för det, eller hur? Vad händer med desperationen?
Ja, alltså, det finns ju ändå vissa klubbar som håller fanan lite högt, de här Premier League-klubbarna som inte vill bli av med sina Premier League-kontrakt till exempel.
Ja, där de, har man ju fått en ny marknad.
De kan ju betala till exempel Stoke på deadline day här, alltså, och Newcastle såklart också. Och sen har ju Bournemouth varit aktiva under fönstret med Afobe, Turbe och Grabben också till slut. Så, men
liksom Serie A, topplagen gjorde ingenting. Nej. Spanien, topplagen gjorde ingenting. PSG gjorde ingenting. Tyskland gjorde ingenting. Nu har jag säkert glömt. Jag bara så gjorde visserligen saker, men det var ju saker vi redan visste. Men det var en besvikelse. Men det känns ju som de laddar inför sommaren, så att vi hoppas på tredubbelt upp då. Där hade jag gått in upp i ett så här Niklas Holmgren bröl om jag hade haft det. Men jag besitter inte dina röstresurser riktigt.
Nej, och det är inte utan att jag liksom tänker på vad, nu var jag ju faktiskt i London, men det var ju aldrig aktuellt att åka till Chelsea till exempel, för att det var ju aldrig någonting på gång i Chelsea. Och sen har vi lite, inte riktigt lika prekär situation i Manchester United till exempel, som väljer att inte värva i januari, vilket framstår helt galet för mig. Alltså ett United som inte ens behöver oroa sig för det här Premier League-kontraktet som ett Bournemouth och sådär behöver göra, och ha de här jättelika intäkterna som den briljanta Ed Woodward har fixat, och ändå är man inte redo att liksom slänga lite pengar omkring sig. Alltså det har ju blivit lite Arsenal av United, det här fönstret.
Bara vi får hålla oss till det här fönstret då, för innan har de ju verkligen slängt pengar omkring, så det får man ju ge dem. Men jag tar det här som 98% indikation på att Luis van Gaal redan har fått sparken, att han kommer gå senast i sommar. Jag kan inte tolka det på något annat sätt. Det känns som de har dragit i handbromsen under era van Gaal och nu väntar in era Mourinho till exempel för att accelerera igen.
Ja, det största som hände under deadline day var ju att Manchester City förkunnade uppgifterna om, eller bekräftade uppgifterna om att Pep Guardiola tar över till nästa säsong. Fotbollsvärldens sämst bevarade hemlighet ungefär. Och det är ju ganska talande för transferfönstret att någonting som, att Manchester City gör tränarbyte nästa sommar är det som det är hetast under januari deadline day.
Så är det.
Och, men om vi ger det här fönstret ett plus då och börjar liksom kolla på den här tränarkarusellen som sätts igång nu, och det är alltid kul att spekulera i tränare, tycker jag. Och så konstaterar vi att Pellegrini är mer av en sitting duck idag än han var innan till och med.
Han är en running duck nu, han är, det är bara fly.
Alltså, men jag gillar att första matchen efter beskedet så vinner City, Aguero målskytt igen. Och det är inte utan att jag tänker på vad som hände i Bayern München. När exakt samma sak förkunnades där, att Jupp Heynckes skulle avgå. Och att Pep Guardiola skulle ta över den sommaren. De gick ju och vann trippen. Så kanske är det precis vad City behövde för att liksom äntligen lyckas i Champions League till exempel. Och bärga en ny Premier League-titel. Vad tror du om det? Att de lyfter?
Jag tror inte att de påverkas negativt av det. Jag tror att det är bra att det redan är klart. Att det, så är det där berömda. De kanske kan få ett nytt tränarlyft trots att de inte blir tränare. Att spelarna måste känna att de måste prestera lite mer. Kan också bli lite mer avslappnade situationer, rena spekulationer, men absolut, det känns som, det håller absolut inte för osannolikt att City kanske kan skrälla som det ändå är i Champions League i år. Om de får skadefria ha sitt bästa lag så är det tveklöst ett lag som utmanar.
En av få toppklubbar som värvade den här januarimånen, värvade Anthony Caceres heter han.
Cassano var på väg mot det här, det hade varit betydligt mer intressant.
En riktig monstervärvning från, var det Central Coast Mariners kanske, gick på lån direkt till Melbourne City, samarbetsklubben där.
Stort som helst.
Anledningen som gavs till den direkta utlåningen var att han inte har något arbetstillstånd ännu. Sen kan ju jag liksom tänka, hur troligt är det att Caceres kommer att lira i Premier League? Denna 23-åriga mittfältare tror jag, värvad från australiensiska A-League. Nja! Jag vet inte. Det känns som att de målade upp den värvningen som lite mer av den var. Central Coast Mariners var ju otroligt stolta i alla fall över att ha sålt till Manchester City.
City
de målade ju upp det som att liksom English giant Manchester City has bought our player, we're proud and honored liksom. Men huruvida han kommer göra någon match i huvudklubben i den här franchisen som ändå är City just nu är ju tveksamt. Sen noterade jag också Manchester City här att Joe Hart säger att vi älskar Manuel Pellegrini.
Men nu kommer din Pellegrini-propaganda.
Ja, ja,
att du älskar Manuel Pellegrini. Luta mig tillbaka, jag låter dig köra.
Jag säger så här, Joe Hart. Jag håller med dig. Det är svårt att inte älska Pellegrini. Och vilken otrolig gentleman han är i allt det här. Det är liksom Jupp Heynckes style, det är tillbakalutat, det är accepterande. Han säger på presskonferensen, jag vet att om det här månad, det är inga problem.
Men vad har han för val då? För går han ut och säger, jag är jättebesviken över beslutet, jag tycker att de har utnyttjat mig. Då krossar han ju snarare sitt varumärke stärkare. Det smartaste han kan göra är ju precis det här, bara hålla god min, hålla ut, ta sina miljoner och springa vidare.
Alltså, du ska vara så cynisk.
Det är mitt jobb här. Du är romantiken, jag är cyniken.
Men om vi kollar på Pellegrinis framtid då. Som du säger, du är inne på att han håller sina aktier hyfsat väl ändå med de här uttalandena. Han är ju redan placerad i Chelsea. Han är redan placerad i Manchester United. Bland de lite mer galna tabloiderna i England.
Ja, det vore ju en sensation om United tog killen Manchester City inte vill ha. Det kommer ju liksom inte hända. Det går inte att ta den prestigeförlusten. Det vore ju som att liksom skänka bort hela liksom kungakronan över Manchester och engelsk fotboll till City. Det går ju inte att göra.
Jag är med om att det hade varit inledningsvis dålig PR och det hade varit... Alltså med tanke på hur upprörda United-fansen var över att City fick Pellegrini liksom helt utan kamp här, så är det ju upplagt för lite storm om man skulle gå för Pellegrini. Men alltså, hur upplagt är det inte för värsta revanschhistorien här när Pellegrini tar
över
United?
Alltså, du vill bara ha Pellegrini, det kommer liksom inte hända. Så är det, han kommer ju få åka till en bra klubb i Spanien, kanske kan ta Valencia liksom, eller någonting sånt. Det kommer ju inte hända att han går in i United, det vore ju fullständigt sensationellt. Alltså, sitt nu inte och var så romantisk. Nu får du bli lite cynisk här.
Nej.
Kom ner på jorden.
Jag vill ha Pellegrini kvar. Alltså grejen är, och speciellt med tanke på att som det ser ut nu, just nu idag, så tycker jag liksom City stormar mot en ligatitel här. Och om han vinner Premier League, eventuellt går lite längre i Champions League här, då förstår jag, då finns det ingen anledning för Premier League, alltså att Premier League-klubben att släppa klorna ur honom. Så jag vill åtminstone placera honom i Chelsea.
Eventuellt Chelsea, det är ett långskott också. United håller jag för helt ut för slutet. Det vore en sån prestigeförlust att det finns inte. Chelsea eventuellt, jag får väl ge det där. Men det beror, alltså United beror inte på att Pellegrini är dålig tränare, utan det skulle ju liksom bara vara att ge upp liksom i prestigekampen mot City. De måste ju svara på Guardiola. Du svarar inte på Guardiola med killen som City inte ville ha och ersatte med Guardiola. Mm.
Nej, men alltså, om jag kollar på Simeone, som väl har varit lite grann av en huvudkandidat i vad gäller Chelsea och ny tränare, så tycker man kan läsa in där att han är sugen på att stanna någon säsong eller två till, och kombinera det med att Pellegrini, alltså om han går och vinner en trippel, då är han ju helt plötsligt alltså en av världens två hetaste tränare tillsammans med Pep Guardiola, eller?
Ja, jo,
då ser jag honom inte gå till Valencia till exempel, som har missat Champions League då till nästa säsong. Det kan jag inte se. Jag kan inte se det.
Ja, han ska vinna trippen först.
Jag kan se honom gå till Real Madrid däremot igen, efter att Zidane har misslyckats lite grann här mot säsongsavslutningen.
Jag tror Zidane får större förtroende än så.
Ja, hur stort mandat har Zidane egentligen? Det är enormt, en annan fråga här.
Enormt, tror jag. Han har ju redan spelat på sin sida vad det verkar. Det har ju ändå börjat rätt bra. Ligatiteln känns redan förlorad, så det gör inget om han kommer trea i den ligan. Mm. Det tror jag inte.
Jag säger att han åker ut en kvartsfinal eller till och med en åttondelsfinal här i Champions League.
Det beror på hur det ser ut, tror jag. Men jag tror ändå att han sitter kvar efter sommaren. Jag har svårt att se att de skulle sparka ut honom så snabbt.
Mm.
Men Perez, man vet aldrig. Så
precis.
Är det ju. Men det beror på också, alltså, som vi, man är, det är ju svårt att lägga tränarpusslet. Nu Guardiola är på plats. Det är Ancelotti också redan klar för Bayern München. Mourinho ledig, absolut. Men både United och Chelsea ska ju fylla sina. Vem ska Real hitta där? Mm. De kan ju inte ta Mourinho uppenbarligen. Så att, det handlar ju mycket om det också, om Zidane ska vara kvar.
Ja, och så kan man läsa de här, du vet, när Pep Guardiola blir kvar, då kommer alla de här trötta engelska krönikörerna och bara, nu måste United fixa Mourinho, för han är den enda som kan slå Guardiola. Ja. Hur tröttsamt är det? Hur lack blir man när man läser de här trötta krönikörer som är liksom huvudspåret?
Man blir lika lack som när man läser om att nu ska Pep värva liksom Leo Messi, Robert Lewandowski, Jeroen Boateng ska tillbaka. Vad är det med vi har läst de senaste dagarna? Alltså, det är liksom Manuel Neuer, det är varenda jäkla person han någonsin har tränat.
Ja.
Det är bara bizarrt liksom. Det är som om Sven-Jan Eriksson och så ska byta klubba, och då ska Tobbe Hysén och Glenn Hysén hänga på. Liksom. Det är så fantasilöst det också.
Det också. Men kan vi inte här i podden idag utlova att sommarens transferfönster kommer att bli ganska galet?
Ja, jo, men det, jag trodde ju om vintern också.
Ja.
Men det trodde ju till och med Arsène Wenger, som är så försiktig i vanliga fall. Men den där tränarlösningen kom ju aldrig. Liksom. Alla blev satt ju så osäkra.
Mm.
Men jag håller med, sommaren måste bli galen. För Pep Guardiola måste värva ett City. United ska ha ny tränare, de måste värva. Mm. Chelsea ska ha ny tränare, de måste värva.
Mm.
Det går liksom inte att blunda för nu. Och snart, jag sitter fortfarande och väntar på det.
Mm.
Snart ska Cristiano Ronaldo göra någonting. Ja. Redan i sommar ska Zlatan göra någonting om han inte stannar i PSG.
Det kommer bli galen sommar.
Sen ska Leo Messi göra någonting om några år. Ja. Hoppas vi.
Ja,
sommaren blir rolig. Det vågar vi nästan utlåta.
Ja, vad fan.
Ge mig ett halvår ska jag få upp entusiasmen, känner jag. Jag är helt nedslagen efter det. Jag krossar min blå jävla saftblandare. Du förstår ju hur nere jag är.
Mm. Ja, nej, men jag, alltså, just det här januarfönstret, jag väljer att säga som liksom lite grann av en engångstillfälle, just med tränarfrågan som har varit så pass osäker. Men i sommar, jag ger Pep åtminstone 3 värvningar till City till exempel, och sen ny tränare i United. Mm. Och sen, alltså, till och med Carlo Ancelotti kommer få 2 namn i min bok också, till Bayern München.
Ja, då på hur ganska rör på sig också. Om Lewandowski rör på sig kan det hända rejäla grejer i Bayern.
Mm.
Det beror på lite ut där också. Han är väl den som är mest komplett truppen då. Men han känns inte som han desperat måste ut och förändra där.
Mm.
Pep var ju också rätt försiktig när han kom till Bayern i början. Det var ju inte så att han rörde om i den grytan.
Nej.
Gjorde han inte alls under Bayern-tiden. Och Vidal som han tog i somras var ju tydligen inte ens hans värvning. Så att, vi får se hur mycket han gör i City. Men det finns ju betydligt mer att göra i City. Jaja Touré ska ju redan vara på väg bort eftersom Pep kommer. Och med han är det inte bara en defensiv mittfältsplats som ska fyllas, utan det är liksom en stor spelstrategi som ska byggas om. Då finns det möjlighet att värva fler spelare. Mittförsvaret har också haft frågetecken kring. Så att...
mm. Någonting vi också ska nämna är någonting som blev klart dagen efter deadline day. Jackson Martinez flyttar till kinesiska Guangzhou Evergrande för drygt 300 miljoner svenska kronor. 42 miljoner euro är jag ganska säker på var prissumman. Och det är ju ännu ett styrkebesked mot den europeiska fotbollen. För det här var en Jackson Martinez som var stekhet, en av Europas hetaste anfallare, när han gjorde flytten till Atletico Madrid i somras. Fick det inte riktigt att fungera i Atletico Madrid. Men är ju fortfarande spelare som har kopplats ihop liksom bara i vinter med klubbar som Tottenham, som Chelsea en vända också. Och så kommer Guangzhou och snor den här 26-åringen. Alltså, kinesisk fotboll, den är liksom... Den är någonting helt otroligt just nu.
Men jag tror också att det här var att om man tittar på fotot när han presenterar så är mannen som står i mitten med det största leendet heter Jorge Mendes och är Jackson Martinez agent. Och han är inte bara Jackson Martinez agent utan han är en av Atletico Madrids närmaste medarbetare. Han har varit inne i Dagens Sport också som har hjälpt Atletico Madrid tidigare att värva spelare som Falcao till exempel. Det är han som har orkestrerat hela Falcaos karriär. Jackson Martinez får dem till Atletico. Det funkar inte, båda inser det. Atletico har gjort honom till sin näst dyraste värvning genom tiderna. De har inte en suck att få igenom pengarna om han skulle gå till Tottenham. De har inte en suck att få igenom pengarna om han skulle gå till Serie A. Vad gör Jorge Mendes? Han ordnar en italiensk lösning. Atletico får igen pengarna. Jackson Martinez får x antal miljoner som muta för att liksom bara get out of the way. Och sen så rullar saker på som om ingenting har hänt. Jag tror att det är någonstans där man får hitta logiken i det här. Jorge Mendes, leendet i mitten. Där står boven.
Det är helt otroligt, just med tanke på liksom, uppgifter samtidigt som liksom, gör gällande att Guangzhou inte är nöjda med Jackson Martinez utan också vill ha Alex Teixeira. Och det är ju liksom ännu en nivå upp här, för det här är ju spelare som liksom nästan var spikat till Chelsea innan Liverpool kommer in och liksom är nära, ganska nära ändå att få igenom den värvningen i januari.
Men flög ändå dit, så att då är man nära, det får man väl ändå säga. Precis. Absolut.
Och alltså, är det här ett problem för europeisk fotboll på sikt? Liksom? Just den utvecklingen som kinesiska ligan gör med stöd av regeringen, med pengar från regeringen, med liksom fotboll i skolan, obligatoriskt för ungarna. Det känns som att liksom, även om inte folk kommer kolla på den kinesiska fotbollen så finns det en allvarlig konkurrent i Kina nu. Alltså, just med Teixeira, vilket får mig att liksom nästan tappa hakan. Alltså, om den kuppen går igenom, då är det liksom, då är det en allvarlig utmanare här.
Men jag tror också, alltså, man ser ju på Jorge Mendes som har många av de här spelarna, som när han flyttade Falcao till Monaco, då var ju Falcao en av Europas hetaste anfallare. Han kastade honom till en klubb som liksom med sån enorm osäkerhet kring, som inte alls var liksom, de var inte i Champions League då eller någonting. Men allt för pengarna för honom, och han kan ju övertala sina klienter. Det man kan se på Kina, absolut, det här med skolorna, alltså, jag minns ju de här gamla Jan-Ove Wallner-bilderna när man såg han går i kinesiska parker, varenda kines spelar pingis liksom, och de blev fullständigt världsledande. Vi fick höra någon skön anekdot från när svenska juniorlandslaget tiden hade varit ute över i Kina nu och på något läger skulle sparra mot liksom jämnåriga, och kineserna var helt överlägsna. Slutade med att vaktmästaren i pingishallen kommer ut och sparra mot svenska och är ungefär jämnbra med svenska juniorlandslaget. Ja. En skön skröna som dök upp. Men om de gör så med fotbollen, att liksom alla kinesiska ungdomar nu sätts i fotbollsskolor, vilket är på gång, presidenten, det här är liksom en plan, en utstakad politisk plan, att de ska få arrangera, de ska få nå VM, arrangera VM och vinna VM. Och han går in för det. Då blir det ju intressant om 10, 15, 20 år, då kan de bli en utmanare. Än så länge så lockar de ju uteslutande sydamerikaner som vill tjäna pengar och sämre svenska spelare som vill tjäna pengar. Det är europeisk fotboll står inte faller med om Alex Teixeira går till Liverpool eller till Kina. Men absolut på sikt. Idag är det snarare en stor pengamaskin för några få agenter som faktiskt har börjat skicka folk dit.
Ja, för det här är liksom den nya världsmakten. Liksom efter USA, Kina tar över, inte bara fotboll utan även politiskt. Och det är också ett land som inte riktigt har liksom samma skrupler vad gäller att kasta pengar omkring sig. Kanske är jag ute i fördomslandet just nu. Men det känns som att pengarna från Kina kommer bara bli ännu större.
Ja, men det var som någon som, en expert på kinesisk, om det var idrott generellt eller om det var kinesisk politik eller ekonomi, jag minns inte exakt, men hela tesen var i alla fall att nu har liksom, tidigare pekade Kina på att när de öppnade ekonomin lite, att nu öppnas aktiemarknaden här i företagen, alla investerar, alla rika människor i Kina rakt in dit och investerar, för att dels vill man hoppa på tåget och tro att det här är någonting utvecklingsmässigt, och sen är det jätteviktigt eftersom du lever i en diktatur och har kinesiska styret på din sida om du vill behålla dina pengar. Samma, Kina öppnar upp fotbollen, tog liksom, det tog en vecka så var Kinas rikaste män in och registrerade fotbollsklubbar. De pekar vart de ska och de följer, så enkelt är det. Och gör du så och har x antal miljardärer, har världens största diktatur, har världens folkrikaste nation, det är klart att resurserna är outtömliga om du riktar dem ditåt.
Ja, för det är inte bara liksom, det är inte bara en eller två klubbar här, utan det är hela den kinesiska högsta ligan som bara kastar pengar omkring sig, och också en bit ner i andra ligan.
Ja, men för det är som om det är liksom första och andra ligan i England hade haft varsin City Shake eller varsin Roman Abramovich och alla bara kör, för det finns inga regler. Nej. Det är bara att köra. De har lönetak för kinesiska spelare, absolut, vilket de skiter lite i. Och de har inget lönetak för internationella spelare, och de bara pissar pengarna ju, alltså bokstavligt talat. Och vi kan väl redan nu slå fast att Falcao med 98% säkerhet kommer spela i kinesiska ligan inom kort.
Jajamän, ytterligare ett steg på den här trappan. Men Teixeira leder oss in på Premier League-klubbar som inte värvade nämnvärt. Liverpool till exempel går och förlorar i helgen, men jag tänker främst på Arsenal som faktiskt är med i toppen. Nöjer sig med Elneny, var aldrig nära ytterligare någon värvning, och går och kryssar igår kväll och ramlar ner på en fjärde plats igen. Fansen är rosenrasande på Arsene Wenger efter att Theo Walcott varit medelmåttig ytterligare en gång. Har fansen rätt att vända kappan efter vinden igen?
Nej, varje fan, varje. Har man valt Wenger har man ju valt den här linjen. Det är ju så här det går till. Absolut, han har spenderat ibland i januari, men det här är ju den allmänna hållningen för Arsene Wenger. Han jobbar ju mer långsiktigt än att skrika efter panik. Och de kommer ju sluta fyra år igen, det vet vi ju. Så att, är man nöjd med det, köper det. Annars får de väl byta ut Wenger. Men sen så är det ju sådär, alltså, när alla storklubbar sitter still i båten för att de ska byta tränare och inte investera i någon spelare, det innebär ju också att andra spelare inte blir till salu. Vad har vi sett som liksom har funnits realistiskt att flytta på nu när inte ens Saido Berahino går och liksom får loss från bänken i West Bromwich? Det är ju Andros Townsend liksom, ute i periferin, som blir en av de största affärerna. Jonny Shelby, bänkspelare också. Den jag tycker borde gjort något är ju Liverpool. Jag tycker borde hukta Alex Teixeira.
Eventuellt, ja, du skrev en krönika på temat.
Ja, men eventuellt att det blir ett litet överpris. Men liksom, de måste ju inse att de är där i liksom näringskedjan. Att de kommer, om Chelsea, Manchester City och Manchester United också ut efter samma spelare, kommer Liverpool inte vinna den kampen. Så enkelt är det ju. Och Alex Teixeira är ju en sån spelare som skulle kunna, det finns inga garantier, men han skulle kunna bli en ny Douglas Costa. Han skulle kunna bli vad Luis Suarez var för Liverpool en gång. Så viktig för dem. Och har man chans att få en så avgörande spelare utan konkurrens, eftersom ingen annan kunde värva nu på grund av träningssituationen, då kan det nog vara värt en 100 miljoner överpris, speciellt med tanke på att TV-avtalet nästa år drar upp med 70%. De hade haft råd om de hade velat.
Ja, de som liksom ändå någonstans vill hävda att Alex Teixeira inte riktigt är liksom, det är inte säkert att han kommer blomma ut till en världsspelare, måste ju kolla på antalet mål han gör från sin offensiva mittfältsroll. Han har ju ett målsnitt på över ett i den ukrainska ligan. Och inte nog med det, utan han är ju också liksom imponerande i Champions League. Och då, alltså, jag tycker det finns en god garanti därför att han kommer växa ut till en av Europas 25 bästa spelare.
Jag menar, det man vet, han gör mål i ligan. Ja, ukrainska ligan lite sämre, absolut. Men han gör mål i Champions League, som du säger. Ja, Shakhtar-spelare, det är osäkert om de kommer från öst. Absolut osäkert om de kommer från öst. Men William, Fernandinho och Douglas Costa har lyckats direkt. Visar också på att det går. Det är snarare så att det verkar fungera bra i Shakhtar än att det inte fungerar i Shakhtar. Så fick jag också höra att han inte har några landskamper som någon slags argument för att till exempel Roberto Firmino ska vara betydligt dyrare eftersom han har landskamper. Vi vet att brasilianska landslaget ogärna vill ta med ukrainska spelare, därför har liksom Douglas Costa, de har haft problem tidigare. De är uppenbarligen landslagsmässiga ändå, så det beror inte på att de är för dåliga, utan det beror på att de spelar där. Firmino har varit i Tyskland x antal år och har ändå inte haft någon bärande roll i landslaget, kan man väl påstå. Nej. Så jag tycker att alla argument mot Alex Teixeira går ganska lätt att ducka. Och jag tycker att de för är överhängande. Inga garantier, absolut, men det finns aldrig någon garanti när du värvar någon. Ser du, du kan ju gå in sten och tungt på Fernando Torres som liksom är Englands ledande spelare, och det kan gå fullständigt åt helvete. Så att det kommer det aldrig finnas. Men jag tycker att det var, är man i Liverpools situation och vill förvandlas från en klubb som slåss om Champions League-platser till en klubb som faktiskt har en realistisk liga-chans, då måste man ju få in den där världsstjärnan. Vi såg det med Suarez. När de väl hade han ett år, när det fungerade, när han var på topp, då, liksom, då var man helt plötsligt med där uppe. Det är ju så många marginaler, och de går inte att köpa de där världsstjärnorna när de är världsstjärnor för de klubbarna, utan de måste ju chansa med dem som liksom har potentialen att bli dem. Och jag tycker definitivt att Alex Teixeira har potentialen att bli en sån.
Någon vars potential inte är lika garanterad kanske är ju faktiskt Seydou Berahino, som du nämner innan. Och vi måste ju spekulera i vad fan West Bromwich ordförande Jeremy Peace gör här, som väljer att inte sälja honom trots ett bud från Newcastle på 24 miljoner pund. Eller vad var det någonstans?
Det var mer än sommarbud från Tottenham som de nobbade. Och, och då har han ändå suttit på bänken ett halvår nu.
Alltså djupt inne i frysboxen. Och det är inte ens aktuellt att sälja honom. Alltså just nu så måste det vara så att Jeremy Peace vill göra en poäng här. Han är redo att betala liksom, han är redo att betala för 24 miljoner pund för att liksom straffa Berahino här. För att som jag ser det så tar han sig inte in i Tony Pulis lag i den här säsongen. Nej, alltså vad är det han vill?
Det känns fullständigt, om jag var supporter skulle jag också tycka, alltså, det känns fullständigt ansvarslöst. Det känns som att han leker lite med klubben och liksom dess framtid på det här sättet. Det är klart att han ska casha in så mycket på en avbytare. Alltså vad är problemet? Och så jävligt oschysst mot Berahino. Okej, han har inte uppträtt perfekt, men det är ändå en ung kille, engelsman, utvecklingsbar. Och så liksom bara krossa två år av hans karriär nu. Nej, jag tycker också att det är ansvarslöst. Alltså.
Ja, för liksom, då kollar jag liksom på så här, då antar jag att Jeremy Peace stirrar sig blind på tv-pengarna och känner, jag har råd med det här, jag behöver inte sälja. Men så jämför du det med klubbar som liksom Bournemouth, Watford, Newcastle, som liksom värvar stort ändå det här fönstret och liksom får ut någonting av det. Jeremy Peace i det här läget, han får ju bara ut att han gör Seydou Berahinos liv till ett helvete.
Ja, har den killen på träningsanläggningen varje dag nu?
Herregud. Och han tweetar igen, ja. Berahino, på deadline day. Den här gången var det inte samma hatiska meddelande, utan ett mer... Alltså, ja, vad vill han säga egentligen?
Undertonen tycker jag var, alltså, det var ju så här: everyone waiting for the silly spoiled boy to make the same mistake again, so here you go, thanks for the support. Alltså han säger ju ändå i tweeten att han gör samma misstag igen. Vilket tyder på att det här är en upprepning av hans förra tweet som han skickade ut efter att Tottenham fått sitt bud nobbat i somras. Och han...
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Sa att han aldrig skulle spela under West Bromwich president igen. Så det är det han säger igen, så jag kan inte tolka det på något annat sätt.
Så det är inte en kärleksförklaring till West Bromwich och klubbens fans?
Här. Inte en chans i världen.
Ja, oh, herregud. Men Steve McLaren är Newcastle manager inne på ett spår som jag tycker han har helt rätt i, att klubben visar ambition med de köpen man gör och det här rekordbudet på Berahino. Det är ju ganska glatt ändå att vara Newcastle-supporter det här transferfönstret, när man ser vad klubben gör och försöker göra.
Jag är djupt förvånad, alltså Berahino-budet förstår jag, det är ganska mycket Newcastle på ett sätt, för att det är ändå en ung engelsman, han är, det finns möjlighet att få igen pengar om man säger så. Men man är chockad över att Andros Townsend och John Lo Shelby får kosta pengar, för att det kommer de ju förmodligen inte få igen, utan det är värre de spelare som de behöver. Och det känns ju logiskt att man gör det, men det är inte det så Mike Ashley gillar att bygga sina fotbollsklubbar. Jag trodde att han skulle växla ner och öka sitt intresse i Rangers, för att han skulle se större kommersiella möjligheter där. Man får inte äga två klubbar på det sättet samtidigt. Så att jag trodde att han skulle ge upp Newcastle. Men kan man ju också spekulera i det han gör nu, är att bygga upp Newcastle, få in nya TV-pengarna, höjer klubbens marknadsvärde och sen ska försöka sälja igen. Eventuellt. Och ska han sälja nästa år, så gäller det absolut att de ligger i Premier League. Då måste de ju desperat ligga i Premier League. Så en ren spekulation kan ju vara att det är det han försöker göra just nu.
Spännande. Vilka tycker du annars gjorde det bästa transferfönstret till Premier League?
Alltså jag tycker Newcastle gjorde det, för att jag tycker att de förbättrade verkligen sitt lag. Mm. Och de var ett lag som verkligen var i behov av att förbättra sitt lag. De hade en enorm vinning på att bli lite bättre. För att det kan avgöra om de spelar Premier League nästa år eller inte. Därför tycker jag att de gjorde det bäst. Alltså det är inga kap de gör när de betalar så mycket för Shelby och Townsend. Men jag tycker att det är värt det för dem. Mm. Få in Dombia också. Henri Savé har jag ingen som helst uppfattning om än så länge. Men han var ju bra på FM, som man brukar säga. Ja, nej, men han vet man inte om han var bra, om han är en bra värvning eller inte. Det återstår att säga. Men han var inte så dyr heller. Mm. Så att jag tycker de har gjort det bäst. Jag vet inte, har du någon annan kandidat?
Jag har ju hyllat Bournemouth tidigare med Benneke Fobe, Sjöne Torbe och Grabben. Men efter det så tycker jag också Watford har ju såklart växlat upp med Amrabat från Malaga, där den gode shejken var tvungen att be om ursäkt för att han sålde honom. Det var ju, ser jag som ett riktigt kap. Sen har vi ju...
Fick de tag på shejken då alltså?
Vad sa du?
De fick tag på shejken.
Han tar ju bara till Twitter. Han Twitter. Jag vet inte vart han sitter i världen. Någonstans är han. Nej, men sen har vi ju Mario Suarez från Fiorentina. Gjorde flytten från Atletico Madrid i somras. Fick det inte att funka. Det är ju liksom... jag tror att Premier League kan passa honom väldigt bra. Komma från den här Atletico-mallen som han ändå är stöpt i. Kryddade med en målvaktsförstärkning i Pantillimon, så tycker jag att Watford gör också ett 4-plus-fönster faktiskt. Och är där uppe och touchar på femman. De har ju redan en kanontrupp med mål så det finns och blir över. Så Watford kanske... I La Liga så händer det som sagt inte så mycket. Det största där kanske var att Denis Cheryshev lämnar Real Madrid på lån till Valencia. Och det är ju annars en spelare som har kopplats ihop med Liverpool tidigare. Så,
Det finns väl äntligen en utköpsklausul nu också, tror jag, som är realistisk till och med. Så att, förhoppningen är väl att han till slut ska komma bort från Real Madrid och faktiskt få spela fotboll. För det finns ju stor potential i den. Den ryssen som ju liksom fan varit där sedan han var 16.
12 till och med, 12 tror jag till och med. Han är nästan halvspanjor nu för tiden. Ja. Så länge han varit där i alla fall. Sen har vi ju Damião som äntligen landade i Europa. Och
fast det stoppades, vet du.
Stoppades det? Va? Han var ju klar för Betis.
Bästa som hänt.
Va?
Ja.
Vad brast det på?
Considering his options.
Det var det?
Ja.
Va fan?
Nej, jag vet inte om han considering his options. Den dog i alla fall. Det är det senaste jag såg.
Va fan?
Jag blir ju skärglad då. Erik Niva sitter ju och hoppas nu också. Nu blir det Tottenham, säger Erik.
I sommar då?
Sa han inte alls. Men...
alltså. Ja, oh, herregud.
Det är briljant. Mm.
Nej, annars så har det ju, som du varit inne på, det har varit ganska lugnt i både Spanien och Italien. De undantag Barcelona som hade sina värvningar klara. I Italien var det på deadline day speciellt väldigt lugnt där på Ata Hotel nere i Italien. Så inte ens Tancredi Palmieri kunde dra loss någonting där. Men han var ju otroligt glad över att hans avslöjande kring... alltså, kom igen! Alltså, så här var det då. Det var ju i somras som beIN Sports avslöjade att Pep Guardiola var klar för Manchester City.
Yes.
Vi satt här i podden och diskuterade då för ett halvår sedan. Och jag vill minnas att du sköt det i sank, Patrik Sjögren. Du trodde inte alls på Beansport.
Nej, det trodde jag inte på.
Nej, och det var inte bara du, utan det var Niva och eller Kalle som också var... Men
återigen, bara för att det blir så här betyder inte att det stämde. Det måste man göra skillnad på. Jag är fortfarande inte helt övertygad om att det var klart då. Jag är starkt tveksam till att det var klart då. beIN Sport har absolut svinbra kontakter med Manchester Citys ledning. Min känsla då var ju snarare att det var lite press på Pep Guardiola och liksom att de skulle få igång tugget där. Att han skulle vänja sig vid tanken på att han faktiskt skulle ta över Manchester City. Jag tror fortfarande mer på det än att han hade skrivit av något avtal då. Det tror jag inte en sekund på. För liksom, varför skulle han göra det? Det är ju inte så att hans rykte kommer försämras på ett halvår. Det är inte så att, snarare så att han kan se vart City står efter ett halvår. Så han hade ju bara förlorat på att skriva av det avtalet. Så det var ju bättre för honom att vänta. Så att jag tycker fortfarande att det vore konstigt. Okay. Sen om vi nu ska prata om Palmieri, så det han gjorde var ju att vidarebefordra uppgifterna. Det är därför det är så bizarrt liksom.
För beIN Sport breakade det. Och Palmieri twittrade då Det stämmer.
Det
jag
beIN Sport
kan addera
skriver.
Att kontraktet skrevs på för 3 veckor sedan.
Ja, det är han. Han skrev bara att jag har bra källor på att det är klart kontraktet skrev på för 3 veckor sedan. Ja. Det skrev inte BN Sport också att det var 3 veckor sedan de skrev på det?
Nej, det tror jag inte de gjorde. Det var hans bidrag till kontraktet skrev på för 3 veckor sedan. Och han firade ju att avslöjandet gick i hamn på denna dag. Så han hade en cigarr och han njöt. Så vi får lyfta på handen till Tancredi Palmeri där, eller hur?
Fan, vi får göra det. Det är fortfarande att det är bizarrt att liksom, det är som vi skulle anlita Indikalia nu, Indikalia News, grävarna som sitter och hittar på där och låta dem få någon slags expertroll. Det är fascinerande. Men jag hade en av att han lyckas bygga en karriär på att driva Twitterkonto som till 98% inte stämmer. Det är ändå bra jobbat.
På tal om grundlösa rykten så smällde det till igår massa vaga rykten om att Ryan Giggs var på väg till Celtic för att ersätta Ronny Deila. Trovärdighet är det, Sjögren?
Ja, den är svår.
Han var borta från bänken igår när United äntligen gjorde en stor match och var med 3-0.
Ja, men det är ju intressant med Ryan Giggs. Alltså, om han nu ska bli Manchester United-tränare så bör det ju vara i sommar. Samtidigt så hör man ingenting om att det ska vara på gång. Fan, alltså, hur många år behöver han sitta som assisterande? Det är ingen vidare utbildning så. Det tror jag att han kan. Liksom. Mm. Det han behöver är ju snarare... Alltså han har ju sett tränare förut. Han har sett dem på nära håll. Det han behöver är ju leda. Mm. Så om man inte ska ta United i sommar så känns det väl väldigt smart att ta Celtic. Då. Mm. Det vore väl en väldigt bra skola med tanke på att det finns liksom utrymme att misslyckas där med tanke på att de ändå kommer vinna ligan med 12 poäng. Så.
För att vad vi kan konstatera nu är ju att Ryan Giggs är chanslös att få jobbet i United med Guardiola i City.
Alltså, tveksamt ändå. Alltså.
För mig var det dödsstöten. Alltså.
Tycker du det?
Ja. Men du kom inte undan som Ed Woodward att liksom kontra Citys Guardiola-värvning med att utse Ryan Giggs till manager i sommar.
Men kan United-fansen kritisera en utnämning av Ryan Giggs som manager verkligen?
Jag tror, ja, det tror jag att de kan. Ja, jag tror att de kan bli rosenrasande, men vi lämnar det upp till United-lyssnarna.
Jag tänker att det är det enkla sättet att slippa kritiken och ta en klubbikon som liksom ingen kan ifrågasätta att han får chansen.
Jag tror att det hade blivit uppror om de utsåg Ryan Giggs. Men som sagt, vi lämnar det till lyssnarna och återkomma på hashtag Sillypodden. Hade du blivit rosenrasande om kontringen på Guardiola är Ryan Giggs? Jag tror att du hade blivit det. Sjögren håller inte med mig.
Nej, inte lika säker som du är, absolut inte. Jag tror att han hade kunnat gömma sig bakom det faktumet på ett ganska smidigt sätt.
Vad var det allra roligaste som hände på Deadline Day förresten?
Nej, det var ju Lokremis helikopter som inte kunde lyfta. Det stämmer väl förmodligen
det
inte. Nej, men det var ju Sky Sports som var ute och fäktade.
Det?
Ja, absolut. Ja. Så den stod där, det blåste ju friskt i London. Som
jag var ögonvittne, eller stormvittne kanske man ska säga. Det blåste något otroligt, så helt otänkbart håller jag det inte som.
Men det var, alltså... väl ingen lång biltur heller, så att det kändes lite osannolik.
Nej. Och det var alltså remis helikopter startade inte. Det var det roligaste.
Det var det roligaste. Det var ju tvärdött annars. Det var så sista halvtimmen av den deadline-sändningen är den trögaste jag varit med om. Det var inga glada miner.
Det var inte som det har varit tidigare fönster när vi har kunnat hålla sändningen öppen liksom till 1-2 på natten. Det hade inte funkat.
Alltså, 11:55 krossade vi den blå lampan och gick ut ur studion. Bokstavligt talat.
Ja, det var på den nivån. Ska vi ta lite lyssnarfrågor, Sjögren?
Det tycker jag absolut.
Säsongens sista. Hill Park undrar, vilka kommer Pep att plocka in? Och jag var ju snabb med att säga att 3 namn ska in i alla fall. Och någonting han definitivt...
Ja, nu får du leverera här.
Ja, någonting han definitivt kommer behöva leverera är ju en mittback. Så Jerome Boateng kanske, direkt från Bayern München.
Tillbaks till City.
Precis, under Guardiolas vägledning här håller jag det inte för otroligt. Han har varit där, misslyckats, men... En revansch med Guardiola som tränare utesluter jag absolut inte. Vad ska vi mer pilla in där för Guardiola? Alcantara är en favorit han har.
Ja, han är det om Bayern då kan tänka sig att släppa honom. Då kan man väl absolut följa med. Annars Sergio Busquets nog en kille han skulle kunna tänka sig att få över också. Mm. Kan spela, han skulle nog kunna göra någonting mittback också om det skulle vara på den nivån. Det har han gjort med Mascherano tidigare. Så den tror jag inte heller vi ska stryka.
Nej, och kommer kanske Neymar till och med att bli lite mer trolig för City att plocka hem?
Neymar har väl ingen större kontakt med Guardiola, men han var ju ute och sa att det är en dröm att spela under Guardiola.
Precis.
Så att,
precis.
Han gör ju vad han kan nu för att hålla alla öppnar upp där inför sin kontraktsförlängning. Mm. Det blir ju intressant också om Leo Messi någon gång ska röra på sig. Mm. Om han nu skulle lockas av tanken på att bli liksom världens mest omtalade fotbollsspelare också. Mm. Om Neymar skulle växa lite, Barca blir lite obekväm. Jag tror inte att det är realistiskt i sommar, det säger jag inte, men jag tycker inte att vi ska ge upp det namnet fullständigt.
Nej, ett supernamn i Messi eller Neymar och sen fylla ut det med en Boateng och en Busquets eller en Alcantara kanske.
Mm. Ja, vi ser, ja, för Messi är ju bästa polare med Kun Agüero mer eller mindre. Hans tjej är extremt nära kompis med Cesc Fabregas flickvän som numera finns i London. Mm. Det finns många band till England redan.
Jajamän. Pontus A. Sundberg skriver: vilken toppstriker är rimlig och bästa alternativet för Arsenal att plocka in till nästa säsong? Alltså en ganska rolig och inte alltför orimlig striker är ju faktiskt Benika Fobe igen. Killen som fostrades i Arsenal men aldrig liksom tog sista steget där och då under Arsene Wenger. Sen har han ju öst in mål i de lägre divisionerna innan Bournemouth plockade upp honom nu, och han har ju börjat göra mål direkt. Han har ju mål liksom i varje match nu.
Tror du ändå Arsenal-fansen hoppas på något lite större namn?
Ja, alltså det är klart man kan hoppas på Pierre-Emerick Boateng, eller
Aubameyang.
Aubameyang, men
det kan man inte hoppas på.
Nej, för vad gäller rimlighet så Benika Fobe, tokrimlig. Alltså i min bok.
Rimlig också är din som Cavani, om de nu ska, då får de justera sitt spel lite. Han är ju inte någon ny Giroud direkt. Mm. Men han ska ju flytta på sig i sommar vad det verkar. Han är ju utfryst i PSG nu. Han hade de definitivt kunnat få, tror jag, om de, det är lite lönebudget som kanske måste justeras med tanke på att han varit i PSG. Men han ska röra på sig. Han kan nog dyka upp i Premier League.
Benika Fobe. Eller är det som Cavani?
Ja, sen kommer det bli, jag tror att det går in kanske, han går ju som tåget ser jag, bästa spelare ser jag pumpa in mål i Napoli. Jag tror fortfarande att han har en dröm om att förlåt Napoli spela in ännu större klubb som kanske har en mer realistisk chans i Champions League och annat.
Men är det Arsenal? Det känns som att han nästan blir för stor för Arsenal.
Nästan så, men det skulle kunna öppna för lite snurr på lite anfallare. Aubameyang känns ju också som han snart är för stor för Dortmund. Lewandowski känns som han är på flytt från Bayern München kanske. Mm. Bara det sätter igång så kommer det dyka upp namn. Och kanske en Benzema helt plötsligt är flyttbar. Och han känns absolut för stor för Arsenal fortfarande, tycker jag. Men bara det snurrar.
Du är trött på Benzema till Arsenal?
Ja, det är jag faktiskt trött på det. Men bara det snurrar så kommer det finnas möjligheter. För då kommer det finnas liksom etablerade anfallare som står utanför, som blir ersatta. Och då tror jag att det finns möjlighet.
Ja, för att om Lewandowski gör flytten till Real Madrid i sommar, då är det grova frågetecken för Benzemas nummer 9-roll där.
Och det är de där Premier League-lagen lyckats hugga på tidigare. Mesut Özil, Alexis Sanchez, Angel Di Maria. Det är då det blir möjligt att köpa dem.
Lukas Larsson skriver: vem tycker ni har varit den mest förvånande spelaren som har lämnat för en ny klubb?
Jackson Martinez.
Ja, den smällde till. Den var, alltså, där är ju destinationen som är helt otrolig.
Men också att han ger upp Atletico efter ett halvår. Alltså deras näst dyraste värvning genom tiderna. Fått chansen, inte gjort det bra, men har ju potential. Han hade ju tid att ge den rejäl möjlighet där. Efter ett halvår ger både han och klubben upp det. Det var, tycker jag, var extremt förvånande.
Ja, i Turbo också. Ja. Från Roma till Bournemouth är ju också
ser man
minst
inte varje dag.
Förvånande. Nej, så vad har vi mer som har varit?
Chelsea-amerikanen var ju också en
dunderskräm. Alltså, nu tog du upp det, jag gick och funderade på den på vägen in. Matt Miazga från New York Red Bulls för, vad betalar de, 3,5 miljoner pund eller någonting för den här mittbacken. Vem var det som gav kängor mot honom?
Det var Secret Footballer, va? Som hade intervjuat någon anonym för detta lagkamrat.
Ja, ah, okej. Okay. Mm. Att han skulle dö i Premier League.
Ja.
Ska man ätas levande. Och liksom, den här killen är 20 eller 21 år, gör flytten från alltså en MLS som alltjämt är en otroligt dassig liga.
Och de värvar honom när de har en Gary Cahill som är rasande för att han inte får spela. John Terry ska visserligen sluta eventuellt, kan också få förlängt. Då öppnar det väl för Cale, men då behöver de, ska de väl ha han bakom i så fall. Men det känns jättekonstigt inom i januari då. Det var en otroligt ologisk affär. Det måste varit någon som är kompis med någon.
Alltså visst är det. Jag har inte gått upp den agenten i fråga back. Här är. Men det kan inte vara en allt för stor agent med tanke på liksom spelaren i fråga här, känner jag också. Fox Sports liksom uppgav direkt att han skulle, han blir direkt en del av senior eller A-lagstruppen, och alltså hela grejen låter helt otrolig.
Ja, och, nej, det går liksom inte att försöka hitta någon logik i det där.
Om man ska bli utlånad till Vitesse liksom, och då är det liksom, det blir nästan ännu mer konstigt att gå från MLS
och sen, ja, det ska han ju uppenbarligen inte bli direkt heller. Nej. Så att ja, nej, jag nej.
Nej,
och vill man öppna någon amerikansk marknad så är det ju inte en mittback man tar in.
Mm. Nej, den blir spännande att följa vad som händer med den gode Matniaska. En sak som är klar är ju att den amerikanska fotbollspubliken, som ändå är ganska livad, blev ju otroligt upphetsade över den här värvningen. Men jag tror att de i längden kan bli lite besvikna.
Jag
fick lite hybris där. Oj, vilka backar vi producerar som går direkt till Chelsea.
Som australiensarna som skickar eller spelare direkt till Manchester City.
Exakt. Ali Musa skriver: tror ni att Zidane ska göra stora ändringar i laget på sommaren? Och jag tror väl inte att han ska göra det. Jag tror att, eller jag vet att Real Madrid har en väldigt bra trupp. Men jag tror som sagt ganska hårt på att Robert Lewandowski kommer att göra ett seriöst försök på i sommar. Annars kommer man gå efter en annan alltså etablerad nia. Kanske krydda det med en vänsterback för lite bredd på Marcelos position. Men annars så tror jag att det blir ganska lugnt i Real Madrid den här sommaren faktiskt.
Om de får värva. Det återstår att se.
De kommer få värva.
Ja, eventuellt.
Jag slår fast det här.
Ja, det kan du få göra. Då kan vi kasta in David De Gea också i så fall.
Mm. Står KK kvar vid Spurs träningsanläggning? Vem blir det? Dembele eller Berahino? Jag undrar. Martin Tholén, vår kollega här. Nej, jag sitter faktiskt här i poddstudion.
Han kuppar in den.
Alltså jag var ju... Alltså, om vi ska återvända till det här.
Har du sagt åt honom att skicka in den här frågan så du kan få prata om det här igen? Hur har det här gått till?
Nej, jag har faktiskt
ingenting. Fick han betalt för det här?
Jag har ingenting med det här att göra. Men faktum är ju att alltså kvällen innan när man vaknade upp på morgonen där, så kändes det som att alltså
ska vi ta det här? Måste du rättfärdiga det här igen? Du åkte fel.
Tottenham var på jakt efter en anfallare hela fönstret och
sen måste vi, under hela sändningen så sa du ju så här att inte var du som bestämde vart du skulle åka. Vem bestämde vart du skulle åka?
Jonasson som är, eller var ansvarig för sändningen.
Gick du in och sa till honom: du, det händer svinmycket i Newcastle, kan vi ta tåget upp och ner bara?
Nej, jag tror att resan inte bokades till att börja med för 2 veckor sedan.
Ja.
Och utan min vetskap, det damp ner i min mail flygbiljetter och hotell i London. Så jag är helt oskyldig, och så gjorde jag det absolut bästa av situationen.
Det var ju alltså, du åkte fel igen
på anfallsjakt.
Och vi fick ju svaret när du går ner på den där puben och de vet vad du heter liksom. Och hon bara kommer fram direkt: oh, Christopher, here again, same as every year.
Fan,
ja, då man får svara varför du åker dit. Ja,
ja, jag har varit och jagat spelare i Arsenal också.
Ja, men då hittar du ju inte. Så jag förstår ju varför du är vid Tottenhams träningsanläggning. När du står vid Emirates och väntar på att det ska komma någon. Det är ibland det mest bizarra också.
Ja, jag vet. Men när Özil blev klar för Arsenal så finaliserades ju den affären på Emirates, inte ute på träningsanläggningen. Så är viktigt att notera.
Så då åkte du rätta den gången också, kände du?
Ja. Johan Lenntorp undrar: hur ledsna är vi för att Falcao inte fick igenom sin Madrid-flytt trots att Jackson Martinez drog till Kina?
Falcao är nog bedrövad. Jag tror att han framförallt är rejält förbannad på en viss Jorge Mendes som ju företräder också honom. Men Falcao kan väl trösta sig med att han kommer få åka till Kina också. Det blir väl roligt.
Så roligt vet jag fan om det blir. Felix Envall skriver: vad händer med Kane, Vardy och Mahrez till sommaren? Klarar Spurs och Leicester att hålla emot eller får de gå? Om vi börjar med Leicester-kolonin där, så tror jag att man har goda chanser att behålla Vardy nu när man ger honom det här dubbla lönen och nytt kontrakt. Vardy har ju liksom åldern emot sig där lite grann också. Jag tror att han är ganska nöjd med att stanna i Leicester. Riyad Mahrez däremot blir betydligt mycket svårare, för alltså match på match på match så är han liksom planens bästa spelare. Alltså han är så otroligt bra. Han går in i vilken klubb som helst i Premier League till att börja med. Och många andra storklubbar ute på kontinenten. Mahrez tror jag blir svår. Jag tror att han kommer gå till en större Premier League-klubb i sommar. Var det blir kvar. Harry Kane? Den är lite svårare faktiskt. Det beror ju på... Tottenham sitter ju i en jävla position där. De behöver verkligen inte sälja. Så den är också svårlös tycker jag. Det ska vara United som pungar upp ett rekordbud i så fall.
Jag tror också, Wardy tror jag tror inte han är så het på marknaden heller. Om man ska vara fullständigt ärlig. Mahrez absolut steket, kan gå var som helst. United, Kane, vad händer om Rooney inte hittar formen? De behöver få in en ny talisman, en ny ikon, en ny engelsman, någon ny anfallare. Då kan det bli åka av kring Harry Kane, tror jag. Jag tror inte att Real Madrid kommer rycka Harry Kane direkt, utan det är nog, som du säger, om United kliver in där.
Dennis Johansson skriver: kommer sommarfönstret bli det galnaste någonsin? Kommer flashen att bli en del av bloggen också i framtiden? Sommarfönstret, till att börja med, så kommer ju sommarfönstret, det kommer bli galet.
Ja, det hoppas jag verkligen. Det kommer bli galnare än vinterfönstret i alla fall. Ja, men folk ska göra saker. Även PSG ska ut och agera rejält. Dels om de ska ersätta Zlatan, vilket vi fortfarande... Eller om man tvivlar lite, det känns som man kan få förlängt. Men det är ändå någon ny som ska in där. De ska i alla fall ersätta det som Cavani. Det är en uppgift så stor som någon. Adderade till alla de här som har skaffat ny tränare, så lovar det gott. Förutsättningarna finns i alla fall för att det ska bli det galnaste någonsin. Flash vet inte fan vad han menar överhuvudtaget.
Nej, att vi skulle ha någon slags gif i bloggen kanske.
Ja, eller om vi ska flasha i mobilen, eller om det är den blå saftblandan, jag vet inte. Vi kräver ett förtydligande, så ska vi svara på frågan.
Det gör vi, så svarar på Twitter. Fabian Olsson skriver: borde United gjort några värvningar i januari, eller gör de rätt i att vänta till ny coach? Och här tycker jag tycker att de är fel som inte värvar i januari. För att United är inte bara en Premier League-klubb, vilket gör att de har ett miljardavtal med Sky Sports, utan de är också den klubb i världen som drar in tredje mest intäkter. Så de sitter på en skattkista och borde slänga pengar omkring sig för att försöka väcka liv. Nu var det ju lite liv här senast, men de borde slängt pengar omkring sig för att väcka lite liv i den här truppen, som faktiskt riskerar att missa Champions League.
Jag tycker de är rätt som inte spenderar.
Jag tycker att, inte håller med, va?
Ja, absolut. Ska man byta tränare tycker jag att det känns idiotiskt att ruska om en spelartrupp med svindyra nyförvärv. Då är det bättre att sitta still i båten. Jag tycker de har tagit bra trupp för att säkra en Champions League-plats. Jag ser inte vad som finns på marknaden som skulle förbättra dem så avsevärt så att det är värt att gå in med dem över priser som det hade betytt om Manchester United ska gå in och köpa någonting tungt i januari. Jag tycker det är bättre att hoppas sitt innersta för att Van Gaal ska lösa CL-platsen och sen växla om och gå in tungt i sommar.
Emil Stjärnman skriver: har Niva fortfarande ont i tänderna efter alla refreshers?
Jag hoppas jag verkligen.
Det här kunde inte jag följa, men han åt tydligen ganska mycket godis och hade med sig en påse också.
Alltså det sjukaste är, han kommer med en påse. Vi har en helt full godisskål, han kommer med en påse. Han har exakt samma godis i sin påse som i godisskålen. Vi antar att han har någon slags sponsordeal med godistillverkaren, för han visar upp den där påsen gång på gång på gång. Och sen är jag tydligt påtar för honom att du prasslar, alla hatar dig för det här. Vad gör människan då? Han ställer sig och skakar påsen. Samtidigt som Magnus Hedman innehåller en lång utläggning om Chelsea. Skakar den, gör han. Och sen tar han upp sina godisrämmar, lutar sig tillbaka och ler sitt allra innersta Grinch-leende.
Vet du vad det är? Det är en superstjärna.
Fy fan.
Det är en superstjärna. Daniel Fast undrar: var tar den goda Bentner vägen i sommar?
Det är så sjukt krångligt. Jag vet inte hur han ska lösa det, för han har fortfarande en hög lön. Wolfsburg betalar bra pengar för honom. De vill inget heller att bli av med honom. Han vill också försvinna därifrån och få speltid. Jag vill fortfarande tro att det finns en fotbollsspelare i Niklas Bentner. Jag hoppas att Niklas Bentner blir så ödmjuk så att han kan acceptera en utfyllnadsroll, en rullande roll där han inte får spela alla matcher men får spela många matcher. Och jag hoppas att han kan göra det i en mittenklubb i Premier League. Mm. Det tycker jag hade varit det lämpligaste. Mm.
Martin Örmgård får avsluta
säsongen.
Den här säsongen med frågan, sämsta fönstret någonsin?
Ja,
Martin, det var det. Men vi är hoppfulla inför sommaren. Ja, men vi tar nya tag.
Ja, vi ska ladda om batterierna. Vi ska skaffa en ny blå saftblandare. Mm. Vi ska stänga varenda godisbutik inom 2 kilometers radie innan vi ringer in Erik Niva igen. Mm.
Och vi är väldigt, väldigt, väldigt hoppfulla inför sommarfönstret. För vi är övertygade om att det kommer smälla, smälla, smälla. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat under dessa 2 månader. Det är vi tacksamma för.
Otroligt, ja. Det har ändå gett oss stor behållning. Det är alltid härligt att fly arbetet och sätta sig här med dig innanför de här små gardinerna i detta svettdoftande lilla utrymme och stirra djupt in i dina bruna ögon.
Kul att höra, Patrik. Nöjet är delat. Vi hörs om ett halvår, hörni. Ta hand om er.